En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Där går jag på det stora liksom generalfelet som många gör när man är stressad. Det är att när jag som mest skulle behöva gå ut på en runda och springa och ha ett mål och tycka att det är jobbigt att ta sig fram, då gör jag inte det, för då är jag ju stressad.
Jesper Salén är läkaren som nyss släppt boken Doktorns No Bullshit Guide till hälsa. Och när han besöker podden ska vi prata mer om just träning utifrån hans perspektiv som läkare. För alla vet ju att det är nyttigt med träning, både för psykisk och fysisk hälsa. Men det betyder ju inte att vi ska sluta unna oss saker och leva merparten av våra liv på gymmet. Så, hur hittar man egentligen rätt balans? Jag heter Thomas Skoglund och det här är Jag börjar på måndag. Jesper Salén, Sveriges kanske mänskligaste specialistläkare inom allmänmedicin. När kände du senast, nej men fy satan, jag inte känner att få träna idag?
Du får nästan ställa frågan omvänt.
Ska jag vända den istället? Ja.
Jag tränar inte så mycket.
Nej, bra.
Men det kanske är det som gör mig så mänsklig.
Ja, exakt.
Nej, men alltså, däremot så ser jag till att hålla koll på mitt midjemått faktiskt. Mm-hmm. Alltså lite sådär, jag har ingen våg. Men jag har en känsla för när jag behöver en löprunda och liksom sätta igång lite. Men sen cyklar jag liksom året runt.
Ja, för du cyklar hit idag.
Cyklar hit idag, cyklar året runt. Ja. Så att det blir typ 2 mil per dag. Och då ligger jag ofta på så att jag blir lite flåsig. Och det håller mig i form faktiskt.
Men det här med midjemåttet, är det liksom... Är det en reaktion eller reflex från din roll som läkare, eller är det någonting som du har haft med dig sedan lång, lång tid tillbaka?
Mer som läkare. Ja. Att jag har, ju mer jag lär mig om man ska liksom förenkla hälsobegreppet eller vad ska vi satsa på. Nu har jag ju skrivit en bok just där jag har försökt förenkla, och då landar jag i att det är midjemåttet och den centrala bukfettman som är den största boven till väldigt, väldigt mycket. Mm. Och kan jag ha koll på det så är jag nöjd.
Men det låter väl som en otroligt balanserad syn på det hela.
Ja, men jag tror det. Jag mår ganska bra. Det är väldigt sällan jag ligger och liksom ojar mig för att jag inte har den där känslan att jag måste till gymmet eller så. Nej. Sen så finns det andra aspekter som jag borde ta in mer ofta, och det är att jag kan bli stressad ibland, som säkert alla människor. Och där går jag på det stora liksom generalfelet som många gör när man är stressad. Det är att när jag som mest skulle behöva gå ut på en runda och springa och ha ett mål och tycka att det är jobbigt att ta sig fram och få ökad puls och ökad andning, då gör jag inte det, för då är jag ju stressad. Ja. Så där, det är någonting som jag försöker jobba med. Mm. Stressen kan sätta sig som en känsla i mig, och sen fyller min hjärna i mig massa förklaringar till det. Att nej, men det är för att det här och så. Och då... till slut, ofta jag är ofta en sån som tar spjärn ur frustration. Mm. Och då kommer det, jag måste ut, och så springer jag, och sen inser jag så här, varför gjorde jag inte det här igår och i förrgår? Mm. Ja. När det liksom bara låg och pyrde.
Men finns det en kraft i det då när du tar spjärn?
Eller? Ja. Absolut. Mm. Nej, men jag har insett med åren att jag tar de bästa besluten och tar de största stegen när jag är som mest frustrerad. Ja. Ja. Och det är rätt roligt. Eller det är ganska bra.
Ja. Ja. Jag i alla fall, jag är jättetacksam att du är här. Jag tycker att du är helt otrolig på jättemånga olika plan.
Tack.
Och en av de faktiskt starkaste avtrycken, om man ska återknyta lite till den här boken som du nämnde, som du har lämnat i mina tankebanor, som jag faktiskt återkommer till nästan dagligen. Spännande. Det är när du skriver, livet är till för att njutas, ät bullen.
Ja.
Och det här är då för alla som inte vet det från din bok Doktorns No Bullshit Guide till hälsan.
Just det.
Och där blir ju jag jättenyfiken på vad det uttrycket betyder för dig.
Nej, men det, livet är till för att njutas, ät bullen. Bullen, jag är ingen bullfantast, det är klart jag kan tycka om en asgod kanelbulle ibland. Men bullen blev liksom symboliken för njutningen, och det Både, jag, gud vad jag har varit med om det många gånger själv, mycket mer sällan nu för tiden, eftersom jag nu har skrivit, alltså någonstans så blir det också, när man skriver en bok om något, då måste man nästan, då har man liksom skrivit en regelbok för
sig. Jag vet, man målar in sig där.
Vilket är bra, för jag har inte skrivit en regelbok som jag inte kan följa.
Nej.
Men Bullen, jag tycker mig se väldigt ofta människor som njuter med skuld. Både, det kan gälla alkohol, det kan gälla godis, det kan gälla chips, det kan gälla vad som helst. Att säga, jag skulle inte äta så mycket godis, men nu tar jag några bitar till. Jag borde inte. Och så ser man liksom en bekymmersrynka i folks ansikten. Och det där har jag nog aldrig sett som en, liksom, så vill inte jag leva. Jag vill ju njuta. Njuter jag så njuter jag, och då ska jag njuta.
Ja.
Ja. Det viktiga är att ta beslutet innan på bra grunder. Kan jag njuta? Är jag värd att njuta på det här? Eller av en bulle? Och då tycker jag att gör man insatser för sin hälsa, medvetna beslut, och det kan också vara så här, nej, idag tränar jag inte. Vilket bra beslut. Nu ska jag ta en bulle. Den ska jag njuta av. Alltså, det viktiga är att man går med sina beslut. Och inte sitter, för annars blir livet jävligt tråkigt.
Men jag tror också, ja, men vi fattar de besluten, men vi lever dem inte fullt ut. Utan liksom, som du säger, man har skuld och skam för att man har tagit den bullen. Eller man har dåligt samvete för att man inte gick till gymmet. Fast att man hade liksom bestämt det i sin kalender.
Ja.
Jag tror kanske att en lösning, om man tittar åtminstone från liksom träningsparametern, är att våga sänka ribban lite grann.
Ja.
Och liksom faktiskt gräva lite där man står. Alltså stanna upp. Och, även är det så farligt om jag, som är mitt i livet, som inte har någon tävling inplanerad, som inte har någon prestation som jag egentligen måste uppnå.
Ja.
Måste jag träna 6 pass varje vecka? Ja. Nej, jag kanske inte måste göra det. Utan om det händer någonting i livet, man vabbar, man är stressad, vad som helst. Men som du säger, att man då bottnar i skiten.
Bottnar är det centrala.
Ja.
Och så. Sen, vad man bottnar i, där finns det egentligen inget rätt eller fel.
Nej.
Faktiskt.
Det måste vara jätteindividuellt, tänker jag också.
Ja, men vi har en massa liksom konventioner och normer i hur vi förväntas, vad som förväntas vara de korrekta besluten hela tiden.
Mm.
Och det, och tittar man på det, då mår man inte så bra om man hela tiden ska rätta sig efter de konventionerna som finns. Man måste utgå från sig själv.
Men vad definierar hälsosam träning för dig då? Vad är liksom det första som ploppar upp i huvudet när du hör det?
Hälsosam träning, någonting som kan få en person att komma i en positiv spin uppåt. Och i det så inkluderar jag måttfullhet, alltså någonstans rimliga mål. Sen vet inte jag om det här är bara jag, men jag tror att det är också att man i slutet på träningspass, oavsett vad det har gått ut på, att du faktiskt känner, vad roligt, det här vill jag göra i övermorgon, eller att någonting man längtar efter.
Det tror jag är någonting som fler behöver höra. För att jag tror, alltså egentligen för att återknyta lite till det du sa alldeles nyss, jag tror många kanske tar spjärn från frustration eller från självhat eller från skuld och skam, som du var inne på också, att det blir lågan till att man piskar sig själv att gå till en träningsanläggning, istället för, som du säger, att det finns någon sorts rörelseglädje, det finns en endorfinvåg, det finns någonting som är positivt betingat.
Ja. Självhat är ju aldrig bra, kan man ju säga. Alltså, det är ju alltid dåligt.
Nu sticker du ut hakan.
Ja, jag sticker ut hakan. Jag märker att jag funderade på om jag får säga så, eller om någon kan ta illa upp. Fast de hatar ju sig själva då, så de hatar inte mig.
Nej
men jag, just skuld, skam, självhat, självspäkelse. Vi är så jävla bra på det som organism, tror jag. Så att det är någonting jag verkligen försöker röka ur varje patient jag träffar. Ta bort alla de bitarna. För oftast så leder den typen av tankar, känslor och beteenden till paralys och ohälsa. Och framförallt ett dåligt mående under tiden.
Just det här med att känna motstånd till träning, är det någonting... För vi gör så pass många andra saker, tänker jag, pragmatik, som vi kanske inte nödvändigtvis tycker är roliga. Vi borstar tänderna varje dag. Vi har liksom ändå saker som vi checkar av. Är träningen någonting, eller fysisk aktivitet rättare sagt, någonting som du möter i liksom din yrkesroll som folk borde bli bättre på att klämma in? Även om det inte är så kul, menar jag.
Ja, absolut. Det är klart. Och de flesta patienter vet det själva. Så ja. Det är väldigt sällan jag som läkare behöver påminna någon eller upplysa någon om att det behövs mer fysisk aktivitet. Utan det vet folk ofta. Mitt jobb ser jag som, jag behöver förklara, om jag blir inbjuden till det av en patient, så kan jag förklara varför det är viktigt att införa lite mer fysisk aktivitet. Vad vi kan undvika. Helt enkelt. Och då är det ju det metabola syndromet, stroke, hjärtinfarkt i princip.
Ja.
Diabetes. Och de bitarna. Och det kan vara väldigt svårt att, för det, i och med att det metabola syndromet och högt blodtryck som ingår där och diabetes och sånt, det är inget vi märker av i stunden.
Det är det som är så svårt också, det är så luriga grejer.
Ja, men kan man på något sätt förklara hur även lite fysisk aktivitet gör jättemycket i riskreduktion, då brukar man i alla fall kunna få med sig en patient. Och sen så, jag har aldrig bett en patient att köpa ett gymkort.
Nej.
För det behövs inte, utan oftast för de som verkligen behöver det mest så kan det ofta räcka med att ta promenaden ner till mataffären som ett första steg. Liksom så, och förklara att den promenaden till jobbet, från jobbet, uppför trapporna på jobbet istället för att ta hissen, hur mycket det gör för den patienten. Alltså man behöver hitta de här små insatserna som faktiskt ger hög utväxling och sen sakta trappa upp då.
Det känns ju tryggt att du säger det, att det ändå så lite, om man sätter inom citatklamrar, faktiskt gör skillnad för vår hälsa.
Ja, och, jag menar, och det finaste är ju att ju mindre någon gör från början, desto större skuld och liksom kommer in med den här patienten. Desto mindre krävs det för att man ska få samma procentuella riskreduktion, om man säger så.
Ja, ja. Ja.
Och det, att trycka på det har jag stort förtroende. Jag tror att det funkar.
Ja.
Det handlar inte om att curla patienter eller curla människor eller ljuga och säga fara med osanning, utan det där är ju faktiskt sant.
Ja, herregud.
Är någon helt stillasittande, stillaliggande, så räcker det med att liksom gå till hallen, så har du ändå gjort någonting. Ja. Och då kan man klappa sig själv på axeln faktiskt och säga att nu har jag gjort någonting, imorgon gör jag något mer. Sen så tror jag mycket kring hur man ska motivera någon med till exempel oro, ångest, stress. Där är det mycket lättare att få någon att uppleva att det blir bättre. För när det gäller de bitarna, där får vi ju symptomlindring direkt.
Exakt.
Efter att vi har flåsat ett tag.
Ja.
Och det är ju tricket också, att du måste få belöningen i någorlunda närtid för att du ska förstärka ett beteende.
Ja, ja. För att över tid ska hålla. Det är ju det som många gånger är så svårpaketerat när det kommer till träning. För det är en jävligt dålig eller otacksam produkt. Om det är så att du kommer må ganska dåligt över ganska många pass, över ganska lång tid, men sen släpper det.
Verkligen.
Okay, eller så skiter jag i idag och så mår jag helt okej nu i alla fall.
Ja.
Medan alla som har gjort den där resan vet ju att det är värt det gånger om.
Ja, jag tänker det. Men där har du ju också, du är ju bland annat personlig tränare, va? Ja. Och har man en, det är ju liksom, ja, ibland kan man ju tänka sig att personliga tränare bara piska på liksom.
Ja.
Och säga, nu, skärp dig nu! Bort med det där! Alltså så. Men där tror jag ju, om jag skulle ha en personlig tränare så skulle jag behöva den här liksom bryggan mellan det jobbiga och belöningen och någon som påminner mig om det. Och det antar jag att ni gör väldigt mycket också.
Ja, men alltså alla, det är precis som du säger, de som skriker är oftast de som har minst att säga.
Ja.
För att alla kan springa på kommando.
Ja.
Men om du inte vet varför du ska springa, då kommer du inte fortsätta göra det ändå.
Nej.
Så jag tror att där behöver liksom information och kunskap också förmedlas. För att, bara, för att om du gör saker för att jag säger det, då är ju inte jag mycket värd i det långa loppet. Jag vill ju att du ska kunna veta varför, hur, ja, när. För att tanken är ju att om du kör 10 gånger med mig,
ja,
då ska inte du behöva köra så mycket mer sen på ett tag, för då ska du vara så pass självgående. Självgående,
ja.
Sen om du vill ha det liksom, liksom. Ja, men ja, lite så, alltså, ja, lite så blir det.
Som en psykolog ska göra.
Ja, du bygger så, ut dig, ja, själv. Sen om du behöver liksom, nej men fan, jag är en motivationsvacka nu, ja, kan vi göra det här? Ja, men självklart, men det ska liksom inte sitta i att man bygger upp sig själv som, du kan inte klara det här utan mig.
Nej, det
då,
är precis.
Det blir inte bra.
Sen ska jag säga det att jag har så otroligt lite erfarenhet av personlig tränare. Jag senast var 3 år sedan så fick jag en roll, en skådespelarroll, mm, i, för då var jag mellan jobb och så bara hände det, det var bara konstigt, men jag fick en roll i en pilotgrej som sen inte blev något, men då så skulle jag vara en elitsoldat,
mm,
ja, och jag har inte den kroppen och jag hade definitivt inte då heller, men då fick jag en personlig tränare i 3,5 veckor som dessutom gjorde matlådor. Alltså det, jag gick in i ketos och, mm, tränade samtidigt. Det var verkligen svartvitt.
Ja.
Alltså det var som att vända totalt liksom, mm, så. Det slutade med efter 3,5 veckor att jag såg så jäkla krallig, mm, ut. Det, ja, finns, ja, en bild på det, mm, och i och för sig ett pilotavsnitt av en grej. Det jag dansade naken då i en väldigt rippad kropp. Men det var... Där hade jag ju verkligen den... Alltså det var hårt.
Mm. Ja, ja.
Och sen har inte jag det idealet. Jag är ganska nöjd med min kropp och hur jag ser ut. Och liksom så. Men jag var ju vältränad där. Det satt säkert i ett halvår.
Mm.
Och jag såg liksom saker på mina axlar. Alltså ligament och liksom muskelfästen, mm, som jag aldrig har sett. Men jag... Någonting... Jag har ju liksom inte fortsatt med det. Men jag har ingen skuld för det heller. Men jag har liksom en bild från det. Och det var verkligen det sjukaste i liksom träning och matväg jag någonsin har varit med om.
Men när du var mitt uppe i det, fanns det då någon tanke om liksom att det här kommer jag fortsätta med?
Nej.
Nej.
Däremot så fanns det en jävla anamma med liksom att jag fuskar inte. Du vet, det var verkligen... Jag kommer aldrig glömma när jag kokade pasta åt min dotter. Och sen skulle jag smaka om pastan var tillräckligt kokt.
Ja.
Och så börjar jag tugga på den och så får jag säga nej, det är pasta. Så jag spottar ut den och sköljer liksom ur eventuella kolhydrater ur munnen.
Stärk,
jag var, det var verkligen, nej men jag körde stenhårt liksom. Mm. Nej, jag är väldigt glad att ha gjort det.
Det förstår jag.
Och så.
Och jag tror att det är väldigt bra också för dig, alltså när du träffar andra människor, att du faktiskt vet,
ja,
lite mer om det.
Ja.
Men anledningen till att du inte fortsatte, var den mer då för att det inte liksom rimmade med din livsstil, eller var det någonting mentalt, eller var det fysiskt rent, eller vad?
Nej, men det var nog, alltså det rimmade inte med min livsstil att bara äta ägg och de här matlådorna.
Nej.
Alltså det fanns inte att jag skulle fortsätta med det.
Nej.
Träningen, nu fick jag så att jag tränade hemma med kettlebells, mm, och liksom, jag gjorde allt hemma. Det var inspirerande för att jag bor ju fortfarande hemma, jag har kvar träningsutrustningen och det var rätt nice att känna sig så stark faktiskt, ja, och så. Så det kanske är någonting jag skulle kunna tänka mig liksom att återintroducera när liksom träningen hemma.
Mm.
Men jag kommer aldrig köpa ett gymkort i hela mitt liv igen, för jag har haft så många gymkort som har varit oanvända liksom.
Det är
så
många dyra och dyra.
Ja, nej, men du vet, så att det går jag liksom inte på igen med mig själv då. Ja.
Men det tycker jag är jättefrist också att du säger det. För att, och så här, jag menar, herregud, idag, jag tror att det finns en övertro där också. För att idag, så lite som du är inne på, det finns så extremt mycket vi faktiskt kan göra. Oavsett om det är utegym eller om det är hemmaträning eller, ja, sådana saker. Så att så här, många gånger kan jag uppleva att människor nästan tänker att så fort de har köpt det gymkortet så är de igång.
Ja, precis.
Men det är inte riktigt. Sant, man behöver kalibrera in den sanningen.
Man har blivit igång med att bli av med 500 plus, ja, kronor på autogiro.
Och det blir jobbigare och jobbigare, ja, att inte göra någonting.
Ja.
Vad är det mer så att säga som du inte gillar med den miljön?
Vet du vad? Jag tror faktiskt att allting hänger liksom på hur jag ser det och att jag faktiskt inte har varit där tillräckligt mycket. Men jag känner mig liksom aldrig riktigt hemma där. Jag blir lite så där osäker på om jag kan ta, hur länge jag kan sitta på en maskin, kommer det komma någon och är arg på mig, alla ser så jäkla fokuserade ut, varför känner inte jag det, ja men du vet, mycket sånt.
Alltså jag tror att det är svårt att hitta en läskigare miljö för många människor än ett gym, just av den anledningen som du säger. Det känns som att man har en spotlight på sig samtidigt man kliver in. Alla verkar veta vad de gör. Eller vi målar upp en bild av att alla vet precis vad de gör. De har precis rätt kläder. De är mycket starkare. De är mycket snabbare. De är mycket bättre än vad jag är.
Ja.
Samtidigt som egentligen ingen bryr sig om någonting annat än sig själv där och då.
Ja.
Så det där tror jag är sån extremt vanligt. Alltså det måste ju vara världens sämsta plats att ta liksom ett alibi på. För ingen har koll på någon annan än sig själv.
Nej, men det är sant. Och det där gäller ju i livet i övrigt väldigt mycket. Att man tänker att folk...
Ja.
Seren och allans misstag, men alla är egentligen så upptagna med hur de själva verkar te sig bland folk.
Och just
kanske extra mycket på gymmet.
Ja, men av någon anledning, och jag tror också att det där är någon jävla fristad på något sätt, där liksom hjärnspökena får springa fritt, för att helt plötsligt så blir det också en sån här, men fan, att jag ska köra så här tungt, för det gjorde personen innan, som att personen innan skulle ha någon som helst upplevelse. Alltså de skiter ju blankt i hur tungt du lyfter, vad du gör, vart du ska sen och så vidare. Så jag tänker att där gör vi också jättemycket svårare för oss själva än vad det behöver vara.
Ja.
Och där önskar man nästan bara att man kunde hänga av sig den där rocken, gå in, göra saker för att man men mår bra av det.
Ja.
Skita blankt i allt och alla och bara köra sitt eget race. Och det tror jag vi måste bli bättre på.
Ja, och även utanför gymmet.
Ja,
ja. Såklart.
Ja, och även om vi är helt okej bra på det, om man är en sån person, jag är inte det, men om man är en sån person som är bra på att göra det utanför gymmet, ta med det in i gymmet också då.
Verkligen.
För guds skull.
Ja. Och kanske då vara ett gott föredöme för andra.
På tal om din träning, så har det blivit dags för... Vi har ett fast inslag.
Ja, vad roligt.
Och det ska vi över till nu. Dags för dig, Jesper, att dela med dig av ett träningsrelaterat tillfälle där det helt enkelt gick åt skogen. Så fram med skämskudden, viktbåset är ditt.
Ja, men alltså, det här fanns inga vittnen.
Okej.
Men det är verkligen något jag alltid går tillbaka till när jag tänker på det här med att om någon vill ha råd i hur ska jag börja träna. Och det var många år sedan. Jag hade nog börjat plugga läkarprogrammet. Jag hade en distansrelation med London. Det var väldigt mycket känslor, väldigt mycket stress, men jag fattade ingenting, utan jag bara, det surrade bara i hela kroppen och i huvudet. Och jag ville bara lägga mig under sängen och liksom inte komma ut förrän allt kändes bättre, helt enkelt. Så en sån fredag hade jag, så kom jag hem och så bara surrade. Jag kunde liksom inte fly från den här känslan och bara, vad är det här? Jag kunde inte tänka, kunde ingenting. Och då så kom det som en blixt från klar himmel eller inifrån mig själv. Behöver jag röra på mig? Är det det? Mm. Alltså det kom verkligen. Och då tänkte jag, men då snör jag på mig, jag kanske ska springa, för det var länge sedan och liksom aldrig hänt nästan. Så då snör jag på mig mina jumpadojer, tar på mig ett par liksom träningskläder och lägger upp en runda. Då bodde jag på Lidingö med jättefina spår och drar upp en runda och tänker, jag ska springa 5 kilometer. Alltså från att jag kommer ur porten. För att det här är ju rent känslomässigt. Och vad jag då behöver. Jag var jättestressad och var orolig. Och kutar på. Liksom som den som kommer tvåa i Stockholm Marathon. Alltså det tempot. Och sen efter kanske 800 meter så däckar jag. Alltså det är blodsmak i munnen. Tryck över bröstet. Allting knyter sig. Och sätter mig ner, lägger mig ner och har liksom en sån hjärtklappning. Eller hjärtklappning säger man ju faktiskt inte om man tränar, tycker jag. Nej. Utan då har man en hög
puls. Då ska
puls.
Man ha hjärtklappning.
Men jag fattar inte det. Så att, det tar mig ungefär en halvtimme att komma tillbaka till den nivån att jag faktiskt kan lunka hemma. Mm. Det tog mig ett tag att förstå vad jag gjorde fel. Men, och sen så skaffade jag en löparapp. Så jag lärde mig tempo. Mm. Tempo. Hur mycket har jag kvar? Om jag springer så här snabbt, hur länge? Alltså hela den biten. Mm. Men det var verkligen ett sånt katastrofalt träningstillfälle.
Man blir jävligt ödmjuk av de tillfällena.
Ja, verkligen. Men då, alltså det var ju så här, vad fan är det här? Om det här är att träna, då ska jag liksom... Det, ja. Men sen förstod jag ju det här med att det är tricket. Att lära sig hur mycket man kan ge över hur lång tid.
Min erfarenhet efter de här åren i branschen, det är att väldigt många av oss, jag ska inte säga alla, men väldigt många av oss tränar just för liksom estetiska landvinningar. Vi vill gå ner i vikt, eller vi vill minska underhudsfettet, eller vi vill bygga ny muskelmassa. Alltså allt det där.
Ja.
Och det får man göra. Det är ingen, jag dömer inte det. Men något som jag tänker väldigt mycket på, det är alla de här psykiska effekterna som motion också leder till. Mm. Och som kanske lätt kan trilla mellan stolarna.
Ja.
Vad skulle du säga, liksom, vilka mentala vinster är starkast med kontinuerlig motion?
Nej, men det är ju en högre stresskänslighet. Mm. Så du har mindre, du löper mindre risk att oavsett, alltså statistiskt sett, oavsett var du jobbar, hamna i liksom ett stress, en stressaktivering som inte ska finnas där. Är du stressad så kan du få direkt avlastning genom att höja pulsen och flåset. Hur långt du behöver springa eller vara aktiv, det är högst individuellt. Mm. Har du ångest för någonting, så brukar de stora ångestmolnen och orosmolnen lätta, och du kan tänka lite klarare redan när du är tillbaka från det du har bestämt dig för att göra. Mm. Så att, och sen förebygga depression, absolut. Mm. Det verkar som att fysisk aktivitet liksom sköljer hjärnan i ett bra mjukmedel. Mm. Jag vet ju att inom psykiatrin så är det ju centralt i princip för alla patienter, oavsett vad de har för anledning att följas på psykiatrin, så är rörelse centralt. Mm. Och någonting som ofta, för jag menar, har en depression, då går du i en nedåtgående spiral. Du kan inte välja det, utan det är bara depressionens natur, där man så sakteliga, och i utvecklandet av en depression, man stänger ner. Man avbokar sitt liv steg för steg. Och där ryker ju det här liksom viktigaste då, att faktiskt gå ut och röra på sig och få lite luft och få lite solljus och sådana bitar. Så att det är ju någonting som psykiatrin jobbar jättemycket med. Även har mycket gruppträningar och gruppträffar tillsammans med mindfulness. För det är ju också någonting som alla kan ägna sig åt, som också har de här positiva hälsoeffekterna i stunden och på sikt. Mm. Så att, sen det här med de fysiska, jag menar, allting hänger ju ihop. Har du ett inaktivt liv där du kanske går upp i vikt, då får du ont i knäna. Alltså, och då hamnar vi i spiraler. Och själen och kroppen är liksom samma sak.
Men om man tittar liksom så här, för dig, när du har haft vissa trösklar, eller när du har stått inför vissa sådana här val, när det kommer till din aktivitetsgrad, har den största tröskeln varit mental eller fysisk då?
Alltid mentalt.
Alltid mentalt,
mentalt kan jag säga. Mm. Jag har, min kropp gör inte ont. Nej. Jag har inga problem med några leder. Jag är aldrig, skulle jag faktiskt säga. Nu har jag i och för sig liksom haft någon infektion, alltså någon virus där, alltså någon influensaliknande grej senaste tiden, så att då blir ju kroppen trött, men annars är det extremt sällan som min kropp protesterar. Mm. Utan det är bara hjärnan. Ja.
Och den är starkare än kroppen?
Den bestämmer ju över vad kroppen gör, så att absolut. Så att, men sen, jag brukar alltid fråga när folk kommer, och för det är rätt vanlig sökorsak på vårdcentralen så här med trötthet.
Mm.
Första jag frågar, var sitter tröttheten? Är den i huvudet eller är den i kroppen?
Mm.
För där, det är helt olika utredningsgångar och lösningar på de två olika typerna av trötthet. Men där kan jag säga att i majoriteten av alla fall så sitter även patienternas trötthet i kroppen.
Ja,
eller i hjärnan.
I hjärnan, ja, precis. Ja. Det där är ju jätteintressant, tänker jag.
Ja, jag tycker det.
Och lite läskigt på samma gång, såklart.
Ja, och det är väl ett tecken på att många är stressade. Många tummar med sin liksom nattsömn. Många ligger och scrollar när de egentligen ska sova. Mm. Många, ja, du vet så. Ja, ja, det är tufft där ute.
Jag tänker också avslutningsvis, Jesper, till alla som lyssnar. Om du skulle tipsa om en sak som man ska börja med på måndag. Och då pratar vi ändå oavsett liksom vilken backkatalog man sitter på, vilken motivationsgrad eller målbild. Men någonting, en vana som man kan lägga till sig för att liksom verkligen må bättre. Då tänker jag egentligen holistiskt, fysiskt som psykiskt. Vad skulle du säga att det är?
Biceps curls.
Ja, vi har samma.
Ja, men det är det. Nej, vet du vad? Det här är något jag har insett är en sån, eller jag också. Det här är många som vet. Men om jag får välja en sak som också kan ge en grund till allt annat, då är det att vara fri från stimuli i 10 minuter per dag. Och fri från stimuli, då menar jag ingen podd i örat, ingen skärm framför telefon framför ögonen när man sitter och väntar på bussen, utan bara få sitta med sina egna tankar. Dels så tror jag att som vi lever idag, där vi hela tiden har någonting, vi läser, vi kollar memes, vi lyssnar, det gör att vi blir ensamma med våra tankar först när vi ska sova. Och det är inget bra tillfälle att livets stora frågor dyker upp då. Så att för att förbättra sömnen och för att faktiskt kunna känna in hur man mår och vad man kanske behöver göra, träningsform, kostform, relationsform, så lägg ner telefonen i fickan 10 minuter per dag. När du sitter och väntar på bussen, när du sitter och väntar på att datorn ska uppdatera sig, det skulle jag vilja att alla börjar med på måndag.
Och det där, alltså jag skriver in under precis samma punkter som du gör. Det låter så lite med 10 minuter, men de sekunderna för en liksom chokad hjärna, de går så långsamt många gånger.
Ja.
Och det är just därför de är så viktiga givetvis också.
Ja.
Men det där tror jag många kanske tänker att, men det där är väl inget problem för mig, vad fan. Det kan jag göra om jag vill.
Ja.
Men prova.
Jo, men verkligen. Och man behöver inte ha något krav på den tiden, utan det är helt kravlös tid. Det som dyker upp i huvudet dyker upp.
Mm.
Ja, det tror jag är en bra början för jäkligt många.
Ja, det där börjar jag med mig. Det ska jag börja med idag.
Ja,
gör du?
Nej, bara ska. Ja. Ja, men jag tror det. Jag tror att det kan vara en bra sak för många.
Jesper Salén, du är helt otrolig. Tack snälla för att du ville komma och gästa. Jag börjar på måndag.
Tack för att jag fick komma.
Jag är helt säker på att du har motiverat jättemånga. Jag är en av dem.
Härligt. Ja,
super tack.
Stort tack.
Stort tack för att du har lyssnat. Tipsa gärna om podden till alla du känner som vill börja träna men har svårt att lämna soffan, så att de faktiskt kommer igång på måndag. Följ oss också på Instagram. Där heter vi Jag börjar på måndag podcast. Jag heter Thomas Skoglund. Puss och kram.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.